Igår eftermiddag så talade jag ju en del om, vad ska vi säga, vad som hände med evangeliet när det kom ut i den grekiska kulturen. När det började påverkas av den grekiska filosofin och av, ska vi också säga det, den grekiska mytologin, den grekiska okkultismen. Jag ska inte ta det en gång till, var lugna. Men jag bara nämnde som ett exempel för att visa att det kom in väldigt mycket i den kristna undervisningen. Så nämnde jag som exempel att i den hedendom som fanns i antiken så fanns det i nästan alla länder en modergudinna med ett barn på armen. Och jag nämnde också att Maria uppfattades som en vanlig människa fram till 300-talet, då den kristna kyrkan blev statsreligion. Och då man började anpassa den alltså för allmänt bruk. Och på ett koncilium på 430-talet så kanoniserades sedan Maria som någonting mitt emellan Gud och människa. Och då har många människor kommit och frågat mig så här, ska vi fördöma katolska kyrkan, i påven antikrist och så här? Ja, men det har jag ju inte sagt. Och jag syftar tillbaka på det jag sa första kvällen. Vi måste lära oss att skilja på sak och person. Alltså att vi måste kunna ta ställning till vad som är rätt och fel utan att förkasta varken människor eller samfund, förstås. Utan vi kan istället bara ta det där som ett exempel på att mycket kom in i den kristna undervisningen som egentligen inte var kristet ifrån början. Sen nämnde jag en annan sak också. Det lovade Kalle igår lite sådär att jag skulle tala om i förbigående idag. Det är nästan omöjligt att tala om i förbigående. Det ska ni strax se när jag sätter igång. Och det var detta med de dödas uppståndelse och löftet om ett rike, Guds rike. Så jag tänkte få tala lite om Guds rike ikväll. Därför att det har med de dödas uppståndelse att göra. Så börjar vi då i Matteus 10 kapitel, verserna 7 och 8. Jesus skickar ut lärjungarna två och två till att gå ut och prya som apostlar. Och så säger han så här: förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. En föredömligt kort predikan. Tre ord. Himmelriket är nära. För oss kanske den texten snarast skulle utläggas så här: om du tror på Jesus så kommer du till himlen. Och det är jag nästan säker på att så klingade inte den förkunnelsen i judarnas öron, de som hörde den. Därför de la in ett helt annat begrepp i ordet himmelriket än vad vi har gjort. De har naturligtvis med vartannat att göra, men vi ska se, det finns schatteringar som är annorlunda. Därför juden väntade och väntar alltjämt på ett fysiskt rike. Ett rike som går att peka ut på kartan. Och med en konung som går att se och ta på. Och det riket består så att säga inte i att jorden far upp till himlen, utan att himlen far ner till jorden. Inte hela himlen förstås, men konungen kommer ner. Ska stiga ner och upprätta ett rike. Och det finns en huvudstad i det riket, och den huvudstaden heter Jerusalem. Så att de fick helt andra associationer. De tänkte inte på himlen, utan de tänkte på jorden. Och det kan ju vara intressant att se lite grann vad den skillnaden har kommit att betyda. Vi ska titta på några texter i Gamla testamentet, Jesaja 62 till den början. Det handlar nu om det kommande riket. Det är med Jerusalem som huvudstad. Och Herren säger genom profeten så här: För Sions skull vill jag inte tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt gått upp som solens sken, och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Och folken ska se din rätt och alla konungar din härlighet, och du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Så ska du vara en härlig krona i Herrens hand, en konungslig huvudbindel i din Guds hand. Du ska inte mer kallas den övergivna, ej heller ska ditt land mer kallas ödemark, utan du ska få heta hon som jag har min lust i, och ditt land ska få heta äkta hustrun, ty Herren har sin lust i dig, och ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man blir en jungfrus äkta herre, så ska dina barn bli dina äkta herrar, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får din någonsin tystna. Ni som ska ropa till Herren, ge er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bli ett ämne till lovsång på jorden. Herren har svurit i sin högra hand och sin starka arm: jag ska inte mer ge din säd till mat åt dina fiender, och främlingar ska inte dricka ditt vin, frukten av din möda. Och det här är ju Jerusalem, det är helt klart. Att det här talar om att Gud är god mot dem som tillhör honom, och att vi också kan hänga med på ett hörn och ta åt oss, det är också helt klart. Men nog handlar det om ett speciellt folk och en speciell geografi. Vi är på jorden, inte i himlen. Här talas för övrigt om ett bröllop, som ni ser. Lammets bröllop åsyftas här i femte versen. En brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjdas över dig. Lärjungarna fick ju uppdrag att bota sjuka och göra spetälska rena, vad det var mera. Och det där hänger också ihop med den förväntan på det kommande riket. Jesaja 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig, och hedmarken ska fröjdas och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska bli den given, Karmels och Sarons prakt. Ja, de ska få se Herrens härlighet, vår Guds prakt. Stärk maktlösa händer, ge kraft åt vacklande knän. Säg till de modfällda, var frimodiga, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Jag själv kommer han och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som en hjort, och den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Av förbränt land ska det bli en sjö, och av torr mark vattenkällor. På den plats där ökenhundar vilade sig ska växa gräs tillsammans med vass och rör, och en banad väg, en färdväg ska gå där fram, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse, om man också hör till de okunniga. Där ska inte vara något lejon, ej heller något annat vilddjur ska komma dit. Inget sådant ska finnas där, men ett frälst folk ska vandra på den. Ja, Herrens befriade ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, men sorg och suckan ska fly bort. Ja, här är vi ju knappast heller i himlen. Det står talat om vattenkällor och öknar och hedmarker och ökenhundar och lite av varje sånt här. Inga lejon står det, men lejonen finns det ju på ett annat ställe där det här riket också står omtalat, som naturligtvis judarna måste ha tänkt på när de hörde den här profetian. Jesaja 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets och förstånds ande, råds och starkhets ande, Herrens kunskaps och fruktans ande. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan, och han ska inte döma eftersom ögonen ser, eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma, och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin mun stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet omkring hans midja, och trofasthet bältet omkring hans höfter. Då ska varja bo tillsammans med lamm, och pantrar ligga tillsammans med killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska samsas ihop och en liten gosse ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm liksom oxar. Det vill jag se. Ett dibarn ska leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom havsdjupet är fullt av vattnet. Är vi i himlen eller på jorden? Vi är på jorden. Och det ser vi lätt om vi fortsätter. Och det ska ske på den tiden, det här hänger alltså ihop, att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken och hans boning ska vara idel härlighet. Och Herren ska på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand för att förvärva åt sig kvarlevarna av sitt folk, vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män och så vidare. Ytterligare en text kanske både lärjungarna och judarna tänkte på som hörde den här korta predikan, himmelriket är nära. Jesaja återigen, 65 kapitlet och 17 versen. Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man ska ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Du ser, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag ska jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där ska inte mer höras gråt eller klagorop. Där ska inte mer finnas barn som lever endast några dagar, ej heller gamla män som inte fyller sina dagars mått. Nej, den som dör ung ska dö först vid 100 års ålder, och först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelsen. När de bygger hus ska de också få bo i den. När de planterar vingårdar ska de också få äta deras frukt. När de bygger hus ska det ej bli andra som får bo i den. När de planterar något ska det ej bli andra som får äta av det. Till samma ålder som ett träd uppnår ska man uppnå i mitt folk. Och mina utkårade ska själva njuta av sina händers verk. De ska inte möda sig förgäves, och barnen som de föder drabbas ej av plötslig död. Ty det är ett släkte av Herrens välsignade, och deras avkomlingar får leva bland dem. Och det ska ske att innan de ropar ska jag svara, och medan de ännu talar ska jag höra. Då ska vargar gå i bet tillsammans med lamm, och lejon ska äta halm liksom oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är, säger Herren. Här är vi återigen på jorden. Och det är ju så intressant, här råder ju ett fridstillstånd. Lejon äter halm. Jag hoppas att jag ska få se min katt äta. Ja, gräs äter han ju, men inte halm. Det tycker jag är, det är ju ingen kattmat precis. Så det måste ju ha skett något, menar jag. Och här ska tydligen inte göras något ont eller fördärvligt på Herrens heliga berg. När människor bygger hus ska de få bo i dem, och när de planterar något ska de få äta av frukten och så vidare. Likväl dör folk fortfarande. Men de blir så där 100 år eller så innan de dör. Men dör gör de alltjämt. Det är ju lustigt att se. Och i himlen är vi definitivt inte. Och när Jesus skickar ut lärjungarna med den här korta predikan, himmelriket är nära, så är jag bergsäker på att 100 judar av 100 tänkte på de här profetierna. Och med de under och tecken som åtföljde denna predikan så syftade man givetvis på sådana profetier som Jesaja 35. Den lame ska hoppa, den blinde ska se och så vidare. Jesus syftar tillbaka på mängder av klara profetior om ett tillstånd, både av politisk och ska vi säga andlig natur, alltså ett fridsrike. Vi som har tjuvtittat i Nya testamentet, vi kallar det här för 1000-årsriket. När Herren kommer tillbaka ska han upprätta ett rike, icke i himlen utan på jorden. Vad som sker efter 1000-årsriket, det tycker jag inte står så där förfärligt klart i skriften. Det får vi kanske lämna. Men när vi väntar Herren tillbaka, och då ska de döda börja uppstå. När Herren kommer tillbaka uppstår inte alla döda, men döda börjar uppstå. Och Vart tar de då vägen? Uppstår de så att de hamnar i himlen eller uppstår de så att de hamnar på jorden? Ja, går man ut ur graven så hamnar man på jorden. Eller? Vi kan ju ta en text bara för att se att det också i Gamla testamentet finns många texter som talar om det dödas uppståndelse. Och då beskriver det som en uppståndelse där man får kroppen tillbaka. 71 salmen, psalm 7:1 och vers 20. Det finns teologer som säger att evigt dödas uppståndelse och evigt liv inte finns i Gamla testamentet. Vi kan ju bara läsa denna vers. Och är du intresserad av ytterligare läsning i ämnet så rekommenderar jag Hesekiel 37. Psalm 71 och 20. Du som har låtit oss pröva så mycket nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen ur jordens djup. Det är helt klart. Det handlar om en kroppslig uppståndelse. Kroppens uppståndelse. Inte bara att själen efter döden far till himlen. Utan när kroppen är död så kommer vi in i ett vilotillstånd, säger skriften, och talar då om dödsriket. Och i dödsriket sker en väntan på det dödas uppståndelse. Och först kanske vi ska titta lite grann på vad som sker när människan dör, om man nu kan dra slutsatser om det. Vi ska gå till Lukas evangelium, det åttonde kapitlet. På slutet av det kapitlet berättas det om hur Jesus uppväckte Jairus dotter. Och vi hoppar in i 52 versen. Hon ligger ju här död och Jesus kommer dit, och så står det Lukas 8 och 52 alltså. Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sa, gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött. Men han tog hennes hand och sa högt, flicka, stig upp. Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Vi såg igår i första Mosebok 2:7 att Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsand i hennes näsa. Och att människan alltså består av råmaterial från jorden. Och för juden är det otänkbart att tänka sig en människa utan en kropp. Det är den judiska traditionen. Den grekiska traditionen ser ner på kroppen, men den judiska traditionen högaktar kroppen. Gud skapade människan genom att forma en kropp och inblåsa ande i den. Och så länge vi vandrar omkring i kroppen så är ande och kropp en enhet. Vi kan inte skilja dem åt, utan allting fungerar som en helhet. Men tydligen är det så när man dör att anden och kroppen skiljs åt för en tid. Här kom ju flickans ande tillbaka. Och då sägs det så här i skriften att kroppen lägger man i graven och anden går till dödsriket. Vi ska gå tillbaka till Gamla testamentet och se en text om det i Jesaja 14. Det kapitlet handlar om kungen i Babel sedan han väl blivit besegrad och dödad. Och vi ska läsa först ett avsnitt med början i tredje versen där kungens i Babel ande kommer in i dödsriket. Tredje versen alltså. Och på den dag då Herren låter dig få ro från din vedermöda och ångest och från den hårda träldom som varit dig pålagd, då ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel. Du ska säga, vilket slut har inte plågaren fått, vilken ände pinoorten. Herren har brutit sönder de ogudaktigas stav, tyrannernas ris. Det ris som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har nu fått vila och ro, man brister ut i jubel. Själva cypresserna gläder sig över ditt fall, så även Libanons cedrar. Sedan du nu ligger där drar ingen hit upp för att hugga ner oss. Dödsriket där nere störs i sin ro för din skull när det måste ta emot dig. Skuggorna där väcks upp för din skull. Jordens alla väldiga, folkens alla kungar måste stå upp från sina troner. De upphäver alla sin röst och säger till dig: Så har då också du blivit maktlös som vi. Jag blivit vår like. Det typiska när det gamla testamentet talas om dödsriket, så talas det om skuggor. Människorna där, eller individerna, vad vi nu ska kalla dem för någonting, de beskrivs som skuggor. Och bakom det finns ett hebreiskt ord som heter refajim, och som egentligen betyder de maktlösa, de svaga, de vanmäktiga. Ty människans ande, fritagen från dess kropp, har ju inte längre någon möjlighet att agera, och är därför helt maktlös, helt vanmäktig, och befinner sig nu i dödsriket i väntan på uppståndelsen. Det här är alltså inte graven. Dödsriket och graven är inte samma sak. Och det kan vi se om vi bläddrar lite, eller läser lite senare i samma kapitel. För där står det att kungen i Babel blev aldrig nedgrävd. Vi ska titta 18-20 verserna, läser vi där. Folkens alla kungar ligger allesammans med ära, var och en i sitt vilorum. Det är graven det. Men du ligger obegravd och bortkastad lik en föraktad gren. Du ligger där överhöljd av dräpta och svärdslagna män, av döda som har farit ner i gravkammaren lik ett förtrampat as. Du skulle inte få, som det, få vila i en grav, ty du fördärvade ditt land och dräpte ditt folk. Och då tycks det alltså vara så att när de döda uppstår, så återförenas anden som har varit i dödsriket med det som nu uppstår ur graven, den nya kropp som uppstår ur den gamla som lades i graven. Vi går till Nya testamentet och tittar där i Lukas 16 kapitel. Där möter vi ju berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Och det är ju ingen undervisning direkt om, så att säga, hur dödsriket fungerar, men här förutsätts ju ändå vissa punkter om dödsrikets geografi och funktion vara klara. Vi börjar läsa i 19 versen. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Ja, här låter det ju som de dödas andar väntar på uppståndelsen i två skilda lokaler. En där man med vånda sig fram mot de dödas uppståndelse, och en där man befinner sig i Abrahams sköt. Om den undervisningen känner gamla testamentet ingenting till, men Jesus talar om den som en självklarhet, och vi tar emot det. Ty när Jesus dör säger han till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Och då måste han alltså mena den plats dit Lazarus kom. Och det heter ju samtidigt om Jesus att när han dör så lämnar hans ande kroppen. Han säger: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Kroppen läggs i en grav. Anden förs till dödsriket, och det skriver Petrus i sitt första brev i det tredje kapitlet. Och 18-20 verserna. Där det står så här: Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes, och så vidare. Riktigt vad den här predikan gick ut på, det vet vi inte, och det har ju många grubblat över, och det kan vi lämna därhen. Men den apostoliska trosbekännelsens ord, nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen. Det är inte helvetet det här, det är dödsriket. Helvetet är någonting som kommer efter den yttersta domen. Men i dödsriket väntar man på de dödas uppståndelse, och när de döda uppstår så får de en fysisk kropp. Här väntar de dödas andar. Jesus går i anden till dödsriket. Och om vi tittar i Matteus 12 kapitel så säger ju Jesus i förväg om sin död så här. Matteus 12:38. Sedan sa några skriftlärda och fariseer till honom: Mästare, vill vi se dig göra ett tecken? Han svarade: Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonatecknet. Ty liksom profeten var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Och det är så att säga dödsriket, kallas ibland i lite överförd mening för under jorden. Deras knän som är under jorden, som det står. Alla knän ska böja sig, också deras som är under jorden. Och alltså, man kan vänta på de dödas uppståndelse. I Abrahams sköte, idag ska du vara med mig i paradiset. Man kan tydligen vänta det också i en mera plågsam lokal, som Jesus beskriver i förbigående i den här berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Men i vilket fall, det är en rent grekisk tanke. Grekerna såg på människan så här, att människan är egentligen bara en själ. Och den odödliga själen, den kommer från himlen, och den har råkat bli en fånge i den fysiska kroppen. Och den fysiska kroppen är inget att ha, utan själen ska tillbaka till himlen. Det är liksom det går ut på. Det är grekiskt tänkande. Den ser ner på kroppen och föraktar kroppen. Och har överhuvudtaget svårt att bejaka att människan också har en fysisk kropp. För juden är det helt annorlunda. Kroppen är en underbar del av Guds skapelse, och den är fylld med livsande som gör kroppen levande. När människan dör skiljs de båda åt, men när människan uppstår så uppstår kroppen och återförenas med anden. Och då har kroppen ändrat på sig, kan vi säga. Och det är ju det som står ganska utförligt, men lite svårbegripligt, i 1 Korinthierbrevet 15. Där Paulus liknar begravningen vid att man lägger ett frö i jorden. Och ur det fröet skjuter det sedan upp en planta som kanske inte har någon likhet alls med fröet, men som ändå hänger ihop med fröet. Plantan kan inte se ut hur som helst, därför att den är beroende av fröet. Och det är det som ligger i detta, att när Jesus kommer och har uppstått så kan han visa spikhålen. Han har en ny kropp, den går genom stängda dörrar. Den har andra egenskaper än den gamla, men den är ändå något som hänger ihop med den gamla kroppen. Han har inte ändrat sig till oigenkännlighet. Och vi kan ju se här i 15 kapitlet 42 versen. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det är vår nuvarande kropp. Den läggs som ett frö i graven. Den är förgänglig, men den ska uppstå oförgänglig. Vi ska få en annan kropp, en som inte drabbas av sjukdom, en som inte drabbas av lidande och död. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Paulus talar alltså här om att kroppen kommer att vara av en helt annan beskaffenhet än vår nuvarande kropp, men det är likväl en kropp. Allt det där sammanfattar Paulus i Filipperbrevet 3. Tjugonde och tjugoförsta verserna. Där ska vi läsa både NT81 och Åkessons ordagranna översättning. Alla fribaptister kan glädja sig. Först NT81. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, till han har kraft att lägga allt under sig. Vi ska se vad Åkesson skriver. Ty vårt statssamfund är i himlarna, varifrån vi och väntar Herren Jesus Kristus och som frälsare, vilken skall ombilda vår förnedringskropp till likbildning med sin härlighetskropp, enligt den verksamhet varmed han förmår ordna allting under sig. Riket är ännu i himlen. Hemland, det är, låter som det var dit vi skulle. I första vändan är det inte det, utan i första vändan är det så att säga en uppståndelse till ett rike på jorden, om det nu är nya himlar och ny jord, eller när så att säga det tidsschemat infaller, det vet vi inte riktigt. Jesaja talade ju om nya himlar och ny jord, det läste vi förut. Och det kan gott hända att det blir så att säga en förnyelse av hela skapelsen och det döda uppstår. Men så att säga, för juden var det klart när lärjungarna gick ut med den här förkunnelsen: himmelriket är nära. Att den fulla uppfyllelsen av alla de här löftena om läkedom och upprättelse och befrielse och så vidare, den kunde inte komma förrän riket var där. Och riket är inte bara en tanke, inte bara så att säga någonting inne i oss. Jag vet att det står att Guds rike är invärtes i eder, men det är för att den helige ande bor i oss, och det är så att säga ett provisorium i väntan på att det synliga riket ska upprättas. Och det kan inte upprättas förrän judarna är på plats. Det kan inte upprättas förrän hela frälsningshistorien är avslutad, och då ska de döda börja att uppstå. Då ska alla löften om helande och läkedom och allt detta som vi vet är inbegripet i Jesu död på korset, allt det ska då falla oss till som en självklarhet. Det finns ingen kamp, det finns inga om, det finns inga män. Allt det där kommer att tillhöra oss helt enkelt därför att vi har en ny kropp, en som inte blir sjuk, en som inte dör, en med vilken det inte händer någonting av allt det som kan hända med våra kroppar idag. De kroppar som i skriften alltså kallas förnedringskroppar, svaghetskroppar, lidandeskroppar. Du ska få en härlighetskropp, en andlig kropp, och det är något annat, men det är fortfarande en kropp. Och när vi nu går igång och har förbundsgudstjänst ikväll, så gör vi det i ett medvetande om att Herren är mycket intresserad också av det som kallas förnedringskroppen. Han har en stor glädje i att få välsigna oss på många sätt. Det är bara det att det är ännu inte läge för att bli det jag kallar absolutister. Alltså säga att allting med självklarhetens rätt tillhör oss idag. Det vi får är hela tiden förskottet. Och vi kan få ett stort och härligt förskott. Men hur helade vi än blir idag så kommer vi att hinna dö om inte Herren hinner för. Den saken är helt klar. Och vi kan hinna bli sjuka många gånger också innan Herren är tillbaka. Och nu talade jag ju lite grann om att det kom in ganska många grekiska tankar i kristendomen. Och det där kan vi spåra redan på ett tidigt stadium. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet, andra kapitlet. Jag börjar läsa i 14 versen. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det är för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Man kan ju undra hur i all världens dag kan de säga att uppståndelsen redan har skett. Det måste de väl kunna se att den inte har gjort. Kyrkogårdarna står väl som förut och de döda är väl lika döda som de alltid har varit. Jo, men se, grekerna var ointresserade av kroppen. De var helt ointresserade av att kroppen skulle uppstå. Utan uppståndelsen har ju redan skett och nu ska bara själen frigöra sig från det här gamla fodralet som den inte har någonting egentligen med att göra. Och uppståndelsen från de döda, det är uteslutande en invärtes grej. Och eftersom nu uppståndelsen från de döda redan har skett på något invärtes vis så tillhör allting oss idag. Och jag är ganska övertygad om att de konflikter som rasade här, de handlade ganska mycket om att Hymenaios och Filetos utlovade allt det som skriften utlovar ska ske vid de dödas uppståndelse. Att det skulle vara en självklarhet idag. Istället så läste vi igår i skriften att var och en ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet är villfarelsens ande. Det betonas återigen detta med Jesu fysiska kropp. Det är ju något väldigt viktigt i kristendomen. Jesu fysiska lidande. Hans kropp som bröts ner och som uppstod till kroppen från de döda. Graven var tom. Och Johannes uttrycker ju detta i sitt första kapitel i evangeliet. Han skriver: ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Han säger inte att ordet kom ner från himlen och iklädde sig en kropp. Förstår ni den skillnaden? Blev till en kort tid insvept i ett fysiskt fodral. Han säger ordet blev kött. Blev. Och det betyder alltså att han som varit ande och så att säga jämlik med fadern, han aktade icke sin jämlikhet med Gud så som ett byte, så som en egendom, så som något han ville värna om, utan han låter sig bli människa och han uppstår som en människa, far till himlen som människa och ska komma tillbaka som människa. När Johannes får se in i himlen i början av uppenbarelseboken så är det helt klart att så får han se någon som såg ut som ett lamm som hade blivit slaktat. Han har alltså en kropp också där. Och på det sättet ska han alltså komma tillbaka i fysisk gestalt. Och Vi har ju förenklat det här väldigt mycket. Det finns ju så att säga en rätt mycket av folktro att efter döden så far själen till himlen och så är det hela avslutat. Och man undrar liksom var tog ni dödsriket vägen, var tog de dödas uppståndes vägen, allt det här som vi läser i våra trosbekännelser. Ja, det är grekisk mytologi som egentligen har blandats in i den kristna förkunnelsen. Och vi kan säga att ja, det spelar inte så stor roll vilket. Bara allting löser sig. Ja, okej. Okay. Gärna det. Men det är så här att när antikrist kommer, då räknar vi med att det ska bli enhetsreligion. Han kommer att säga så här att det är ju löjligt att hålla på. Alla folk har ju sökt Gud och Gud måste ju ha naturligtvis ha sträckt sig mot alla folk. Och det måste ju finnas en gnista av Guds uppenbarelse i alla religioner. Det låter fint. Ädelt och bra. Tolerant. Ja, det kommer han att säga. Och därför så, ja, det är ju lite olikheter på ytan här. Men nu mal vi ihop Bhagavad Gita och Koranen och Bibeln och så här så får vi en ganska bra skrift till sist. Många kristna kommer att gå med på det här. Varför det? Därför att om vi inte håller fast vid kroppens uppståndelse, om vi inte håller fast vid en Gud som låter sig födas till fysisk gestalt och som ska återkomma i fysisk gestalt, inte reinkarneras i andlig gestalt utan återkomma i fysisk gestalt, då är murarna rivna mot de andra religionerna. Vi har ingenting att bjuda emot. Vi har ingen gräns att sätta upp och säga nej, detta går inte att blanda. Det är därför som Johannes talar om villfarelsens gräns. Var och en ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet är villfarelsens ande. Därför är det så viktigt att vi håller reda på de här grejerna, tror jag. Inte därför att det betyder så mycket när just du dör, därför att det ordnar nog Herren. Du behöver inte hitta vägen själv så att säga, varken åt det ena eller andra hållet. Allt löser sig. Men för oss som blir kvar kan det behövas att vi har klarhet i de här tingen så att vi inte blir lurade när enhetsreligionerna kanske stormar över oss som svampar ur jorden. Ja, det var en dålig bild. Men ni förstår vad jag menar. Nu ska vi be tillsammans. Herre, det är säkert underbart att vara i Abrahams sköte och vänta på det dödas uppståndelse. Så vi gläder oss när vi tänker på våra kära som har gått före. Kallar du det för paradiset så tycker vi det är härligt, Herre. Men du ska komma tillbaka och du ska uppväcka det döda till fysisk gestalt. Vi kan kanske inte blicka så förfärligt mycket längre än till tusenårsriket. Då lejon ska äta halm och ja, vad mycket som ska bli annorlunda. Men låt oss få ta emot historien så som du har planerat den här. Och låt oss idag sträcka oss emot dig med våra behov. Och vi får göra det, Herre, i en förväntan på att du ska fylla dem efter din stora nåd och barmhärtighet. Herre Jesus Kristus, vi prisar dig för din fullbordade seger på Golgata. Men ännu har vi inte riktigt sett alla frukterna av den segern, därför att ännu har de döda inte uppstått. Ännu är inte frälsningshistorien avklarad för vår del. För din del är den ju det. Du håller på att lägga allt under dig, Herre. När du har gjort det ska du komma tillbaka. Och vi välkomnar dig, Herre. Vi ber att du ger oss en vaksamhet utan att fördöma människor, men en vaksamhet inför olika läropunkter så att vi kan förstå när det är du som har kommit och när människor bara säger att nu har det kommit någon frälsare här eller någon ny upplyst mästare av något annat slag eller någon enhetsreligion eller någon antikrist eller vad det kan vara. Vi lovar dig och tackar dig, Herre, för att ditt ord ger oss klara besked. Och vi ber att du steg för steg höjer vår vaksamhet och vår beredskap på det som ska ske innan tiden är slut. Amen.